Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hallå där och hjärtligt välkomna till ett sommaravsnitt av Släpp sargen. Nu under de hetaste semesterveckorna kommer jag och Figge ta lite ledigt från hockeytugget och ladda batterierna inför nästa säsong. Men vi vill ju ändå fortsätta komma ut med något härligt till er lyssnare varje torsdag. Därför kommer vi under det vi kallar sommarrepriserna att plocka fram några av de mest uppskattade gästintervjuerna igen. Kanske har du tidigare missat den som vi letat fram den här veckan, eller kanske kan du tänka dig att höra den igen. Vi är tillbaka med ordinarie avsnitt inom kort, men tills dess hoppas vi att de här snacken kan fylla något slags tomrum. Eventuellt bjuda på ett garv eller tre på stranden eller ge dig lite fin hockeypuls där i hängmattan. Tänk på att de här samtalen är inspelade en bra bit tillbaka i tiden och det har givetvis hänt en del sedan dess. Släpp sargen-gänget önskar dig en jäkla härlig sommar. Missa inte att följa oss på sociala medier och att prenumerera på podden. Nu drar vi igång veckans intervjurepris. Redan 1984 klev han in i Tre Kronors omklädningsrum och blev sedan kvar. Nu har 66-åringen från Huddinge dock gjort sitt med trasiga skridskor, svettiga skydd och nerblodade matchtröjor. Men efter totalt 28 OS- och VM-medaljer är han ett unikum inom svensk idrott och en av världens mest meriterade hockeyledare. Varmt välkommen till podden, materialförvaltarnas materialförvaltare, Anders Pudding Weidestål.
Ja, tackar alla ödmjukaste. Det var väldigt fina ord. Det var mer än vad jag visste att det var så många medaljer i det. Men det betyder att svensk hockey står så starkt.
Precis, ja. Och att du har varit med ett tag får man väl säga. Du sa här innan vi började snacka att du har ändå jobbat som materialare i, vad sa du, 48 år.
Jag började som 18-åring i Huddinge, 72, hjälpa till lite grann. Men man började lite då i alla fall och sen har du rullat på.
Men du började ju vara materialare för Tre Kronor där samtidigt. Samtidigt som du var i Huddinge som då låg i division 1. Hur blev det att du trillade in i landslaget?
Ja, men det var så här, alltså, med juniorlandslaget började jag först 1980. Och då var det Curry Lindström som hade varit tränare i Huddinge i flera år. Curry Lindström tog in mig där på juniorlandslaget. Och sen var det Conny Evensson och som började med äldre juniorlandslag och Curry. Så tog de in mig där, så hade jag yngre juniorerna som varit äldre juniorerna. Och sen var det Curry Lindström då assisterande tränare till Leffe Bork 84. Och då frågade de mig om jag ville hänga på dem då till det där. Och på den vägen var det. Och sen har man ju överlevt en annan förbundskapten sen 84 då.
Ja, det får man säga.
Så att något bra har man väl gjort, annars hade de väl skickat ut den.
Du, när du ser tillbaka på den här tiden, hur har ditt arbete förändrats sedan 80-talet till nu de sista åren?
Ja, dels så är det ju... Idag åker man till exempel 14 ledare med Tre Kronor. Då var man ensam materialare, var en massör med sjukgymnast, en läkare, det var två tränare. Då stod de och ritade på en griffeltavla. Det låter ju som det är 100 år sedan, men det är bara 40 eller 35. Rita så här, spela checkerna, så såg man ju liksom kanske någon video. Man pratade om sitt spel och sådär. Man var 15 spelare plus kanske tre extra. En extra forward, en extra back. Och tredje målvakten på VM, han var ju på hemmaplan. Han satt i standby där och fick flyga in om det hände någonting. Så man var ju 3-5 plus en extra spelare. Man kanske var 18 spelare plus då 6 ledare. Idag tror jag vi är 48 stycken. Och vad var vi då? Det blev vi 26 eller 24. 24. var vi då. Och vi var i 48, det är dubbelt. Idag åker man 25 spelare på ett VM, man är 4-5 och extra folk. Och, så att, allt har ändrats, men bilarna ser inte likadana ut, man äter inte samma mat. Allt har ju utvecklats i samhället, så även hockeyn som tur är. Så att, men det har ju varit en jäkla rolig resa för att ha varit med på hela den här första. Hänga med på Sweden Hockey Games var det första, var i april för mig då, efter OS i Sarajevo då, 84. Mm. Och sen får börja med ett Canada Cup, och då hade jag liksom kört med juniorlandslaget, och så började med ett Canada Cup i september då där. Möta USA och Kanada, halva lag åkte tugga tuggummi, var 1,85 långa, vägde 95 kilo hela bunten, och tugga tuggummi, snacka engelska, man var ju liksom där lite halvimpad då, och körde utan hjälm och såna här grejer, va? Mycket gruff och hakningar och slagsmål, och skulle det vara i dagens hockey, skulle det vara utvisningar hela tiden, skulle det inte liksom fungera. Det var ett helt annat spel då. Så spelet och allting runt omkring har ju utvecklats. Alltså, det är ju människorna som spelar och människorna som var då mot nu har ju också ändrat sättet att jag menar, idag är vi alla fullblodsproffs. Det var ju de också då i landslaget. Men man är mycket, mycket nogare idag än man var kanske då. Menar, alla grävde samma stroganoffgryta då. Liksom, och det samma. Man hängde tillsammans mycket, spelade tennis ihop och var ihop i umgicksfamiljer. Och landslaget var ju kanske 25 spelare på en säsong när jag började 84, 85, 86 där i början. Det var ju samma killar. Det var ju Bengt-Åke och det var ju Håkan Lob och det var Djurgårdskillar och så Södergren och Thomas Eriksson, alla de här som var med då. Molla, Masken och det var i stort sett samma killar som åkte hela tiden. Idag, sista året Pelle Mårts och Grönborg var, det var typ det var 60 spelare som passerade genom Tre Kronor.
Vad tänker du om det som materialare? Var det en roligare tid förr när det var ungefär samma spelare och de kanske inte var lika mycket renlevnadsmänniskor som man är idag? Har det blivit tråkigare helt enkelt?
Ja, men idag är klart, som jag var ju med här i november, då är jag 66 år. De här killarna är någonstans mellan 20 och 30. Fan, jag kan ju vara morfar åt dem. Jag tycker de respekterar mig för det jag gör. Så att det är ju samma. Men det är klart att när jag började med det här, född 54, Håkan Södergren född, då var ju killarna födda på 50-talet. Så man var ju närmare dem då en bra bit. Sista åren här så glider man ifrån dem. Man försöker sköta sitt jobb och man har ju bra kontakt då. Men då var man ju närmare spelarna och det är klart det var inte lika seriöst. Det var ju seriöst med dåtidens mått mätt. Men det var ju inte alls samma. Alltså då kunde ju liksom killarna sitta uppe och spela kort. Och liksom, idag är de ju så här svinnoga. Det ska sovas middag, det ska ätas på speciella tider. De är jättenoga med sig själva och tar hand om sig på ett annat sätt. Man var ju inte lika noga individuellt som man är idag. Och då gjorde ju alla exakt samma. Alla bötte om och sprang. Alla bötte om och körde den styrketräningen. Det var inte så en individuell träning. En kille som väger 100 kilo då och är kanske stark. Han tränar mer kanske smidighet och balans och sådana grejer. Men sen ung killet kanske tränar mycket styrka och ska bygga upp kropp. Då gjorde alla samma saker tillsammans. Det var mer som ett kollektiv. Det var ingen liksom som stack ut nästan. Man hade, när det var matchdags, då var det en del som läste bok och man skulle dricka kaffe exakt och högra skridskon på isen och jag måste alltid gå som nummer 3 och sådana här grejer. Och stördes de där grejerna, då ballar det ju. Ja. Sen var det ju mycket busigare. Det var, man fick ju liksom låsa dörren och ta med sig nyckeln, det kan jag säga. För det var ju det, liksom, det var ju raklödder i strumporna och det var rakvatten på tandborsten. Och vi hade en överledare som var med många gånger och limma fast hans skor i golvet. Och det var så här tjo-check ketchup på dojorna. Det var bara tok hela tiden. Alltså. Men då var det såna här buspojkar som södde igenom masken alla de som var med. Och då hände det grejer. Thomas Sandström, Uffe Samuelsson, det var ju två för fan gangsters från Ludvika och så, vad fan var de? Ludvika och vad var han ifrån? Tjumpen var också där uppifrån. Och ja, det var ju tok jämt. Hela tiden var det ju tok. Och bytte bilnycklar och var hyrbilar och de höll på hela tiden.
Du, jag såg någon rätt rolig grädde som jag garvade till över kring Pekka Lindmark VM 87 där. Vet du vad jag menar då, eller när han stack iväg en liten stund?
Jo, det var ju också så här, vi började dra ihop sig mot slutspel och kvartsfinal och semifinal och Tommy Salin hade snack där och grejer och så undrar alla, fan, ja det här är viktigt, man, fan, vi måste vinna det här nu, tänk fan Gabba, du har inte vunnit VM på 25 år, fan det här är viktigt och Salin sa, vad fan är Pekka Lindmark någonstans? Ja fan, han var ju här nyss och det var, fan, vi skulle gå ut där till, det var jätteviktigt den dagen då. Alltså jag hade min skruvmejsel där, såg att det var låst på toaletten, så jag låste upp dörren, öppna dörren, satt Pekka fullt påklädd, masken upp, säger till mig, stäng dörren då för fan! Och satt han med en liten glän där och i handfat och satt på toalettstolen full benskydd och hela kittet på. Och så hade han tänkt, jag behöver ta på blås i grut, så jävla nervös. Nu tog han ett par snabba där och så la han den och så fimpade han och så gick han ut liksom.
Det är ju helt makalöst alltså.
Ja, jag tror inte att det händer nu riktigt. Men då var det ju några så här som tog någon festcigarett då och då liksom. Det var det ju.
Vad efterfrågades av spelarna då kontra nu? För jag kan tänka mig att numera är det kanske inte så många liksom chokladbollar till kaffet eller bärs på hotellrummet och sådär. Det måste väl vara helt annorlunda hur man lever.
Det var ju en lättsammare liksom attityd här. Alltså, vi har ju haft grymma förbundskaptener. Alltså, det var ju ordning och det får inte låta som det var någon jävla koll och så. Men alltså, tiden var ju annorlunda så. Det var ju det. Man satt upp kanske en kväll efter en match och sådär. Det gör man väl nu med killarna när det finns läge liksom. Man lever ju som folk som vanligt nu också. Men det var ju ändå liksom lite mera en liksom lättsammare atmosfär hela tiden. Men när det var tävling och sådana här grejer, alltså fan, det var ju full laddning inför matcher och allting så också. Det var det absolut. Men det var ju lite lättsammare. Det var ju en del som liksom knallade ut lite, ville ut och kika lite, kanske tog någon öl och stack iväg på kvällen och ja, ville kolla sig omkring lite. Och det hände säkert idag också, det vet ju inte jag. Det var ju länge sedan jag var i klubblag, det är samma när vi var med landslaget. Det hände säkert att det är någon som sticker iväg, men det vet man ju inte om. Nu är man ju gubbe, nu går man ju lägger sig.
Orkar inte hålla tempot längre.
Nej, hängde man ju på.
Vilka spelare genom åren har satt störst avtryck hos dig?
Ja, det är ju väldigt, väldigt många. Säger jag några så kommer jag glömma några. Men alltså, det var ju otroligt kamratskap när jag började de här första åren där, fram till 90-talet, just med de här stabila killarna som var med, som kom från Färjestad, Håkan Lob och Thomas Rundqvist, och då är det gänget, de hade ju alltid 4-5 med. Det är samma med djurgårdarna som kom med, alltså Håkan Södergren i spetsen och alla dem och masken. Och. Men sen var det ju alltså som var världsartister, det förstod man när man kom till Montreal och Canada Cup, Mats Näslund och Peter Forsberg, Niklas Lidström. Salming, alltså när man fick ha honom första gången, man förstod ju då vilken man var på Canada Cup, vilken jäkla vad stora de var liksom. Och vi har ju haft många. Jag kollade faktiskt när jag slutade, det var ju förbundet som kollade upp hur många, när jag varit avtackad då hade jag gjort internationella, jag har gjort över 1000 landskamper, och menar på att det finns ingen som har gjort det. Det finns ingen tjeck, ingen ryss, ingen kanadensare. Det finns ingen ledare som har gjort över 1000 landskamper. Och du har gjort så här många VM, du har gjort alltså 35 VM, 9 OS och 6 Canada Cup. Och då tänkte jag liksom, och så har det passerat nästan 700 spelare sedan jag började titta. Man får ju sån här debutantnål brukar jag säga. Man får det sätta upp på väggen bredvid Carola. Men de här killarna vet ju knappt vem Carola är. Men då sa jag det. Och det har ju passerat en annan spelare. Men vi har ju haft fruktansvärt bra spelare som har kommit fram. Och en del av våra talanger, en del har kämpat sig till det. Alltså alla spelare som har spelat i NHL har ju passerat genom mig. Mm. Men då var man kanske 3-4 år i Tre Kronor. Idag spelar man kanske i 18-landslaget. Man spelar i J20, gör ett junior-VM och sen är man borta. De kommer inte ens passera mig en gång en del. Utan de sticker på kamp direkt året efter. Och sen kanske de kommer tillbaka med svansen mellan benen. Men många får ju chansen. När det var Näslund och de här som fick, då var det ju det var absolut bara de bästa. Jag säger inte att de är sämre idag, men det är lättare idag skulle jag vilja säga, utan att veta det. Men det känns som det är lättare att få ett NHL-anbud idag att komma över och prova på än vad det var tidigare. Då var det alltså verkligen de bästa killarna. Alltså vi har ju haft superkillar plus de här som grädde på Moses Zetterberg, Alfredsson, Peter Forsberg, Lidas, Sudden. Det är liksom riktiga världsartister.
Ja. Du var inne på Peter Forsberg där. Han stack väl ut redan i tidigare år på fler sätt än att han var en riktig supertalang, va?
Ja, han var ju så här, första gången han kom med, då var det Sweden Hockey, så var han då var han kanske 19 år och såna grejer. Och grejerna hängde knappt ihop och han gick in i duschen och gick ut i duschen och så klädde han på sig. Jag tror inte han använde handduk en gång. Och trasiga griller, trasiga handskar och grejerna. Klubborna var lindade för flera veckor. Han var inte med någon materiallirare med sig så. Men en sån jävla tävlingsmänniska.
Ja.
Och så när det var matchdag, han var ju alltså grym. Jag kommer ihåg en gång vi var på VM i Prag 92, då var han alltså 19 bast. Så var det sjukgymnasten, jag och för Karlsson, skulle vi käka med honom. Frågade, kan jag åka mer tillbaka? Han var sist, ja. Åkte han tillbaka så laddade han upp käk. Då sa jag till Uffe, jag måste se det här. Då var det mackor och en hel liter mjöl. Så laddade han upp 5 kycklingfilé på en tallrik och ris. Och en andra med sallad. Alltså så här, ingen kan ju äta det. Vi måste se om man kan äta det. Och bröd och det var inte en flinga kvar. Han tryckte i sig allting. Och sen gick man på rummet och hejade man på honom på kvällen. Då hade han med sig mamma Gudruns specialkex och grejer så att han och käkade. Jag körde lite armhävningar.
Ja.
Han var tävlingsmänniska och är. Det ser man ju, han är med fortfarande i tävlingsprogram och så.
Men ni fick ju vinna 2 OS ihop också, du och Peter.
Ja, vilken jävla krigare. Och det vet jag, vet den här Rob Blake, en stor back som spelar i Los Angeles Kings. 1,90 någonting, 105 kilo.
Mm.
Han sa till mig, det är absolut, ni har haft många bra spelare. Han var team manager för Kanada vid något tillfälle. Och så vet jag, han är väldigt god vän med Mattias Nordström. Det är en kille som jag glömt.
Mm.
Som kommer lite skymundan. Matti Nordström, en superkille med. Riktigt bra person. Och bra hockeyspelare. I vilket fall som helst så sa han så här. Då tänkte jag, nu har jag chans att ta Peter Forsberg. Jag tar sats från buren, ser han kommer ner i kurvan. I runden. Nu ska jag ta honom. Och jag tar han precis allt jag kan. Ja! Och då ser han ner på knä, full kontroll på pucken, dribblar, kommer upp och åker därifrån. Man blir liksom så här, vad fan var det som hände? Då åker han bara därifrån. Jag skulle säga att ni har många bra, men det är nog den skickligaste.
Mm.
Som spelar både skickligt, gör mål, passningsläggare och spelar tufft.
Mm.
Jättetuff kille att möta och stark i kroppen. Så och han sa, det är ett ögonblick som man aldrig... Vad fan hände? Hur kan han köra vidare liksom?
Ja.
Jag tycker jag fick en värsta träff.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Pudding, det sägs att du bara missat 3-4 landskamper under dina drygt 36 år i Tre Kronor. Alltså, hur fan är det möjligt?
Man har ju haft några febertoppar så här, spindeln som har tagit över mitt jobb nu. Då har han fått ryckt in eller någon annan som varit med. Man var ju ensam materialare fram till 2002 VM i Göteborg.
Mm.
Och det hände väl någon gång att man var dålig och sådär. Men då gick man ner och gjorde färdigt på dagen och sådana här grejer. Och så fick man kanske hålla sig lite skymundan. Men visst har man varit sliten många gånger. Men man vet ihop. Man försökte ju liksom, man ville ju absolut inte missa. Men nu har jag missat på slutet och haft influensa. Jag har blivit sjuk någon gång och varit förkyld och lite sådana här grejer.
Men när man är på mästerskap som materialare, om vi tar ett VM eller ett OS eller vad det kan vara. Hur många timmar per dygn jobbar du då?
Vi brukar ju vara ute så att säga, med VM-läger och VM brukar vara ute så här 40-44 dagar. Så man jobbar varje dag då. Så man, även om man är i facket så kan man inte ringa dit. För man gör det roligaste som finns. Och det kan jag säga, jag skulle aldrig byta bort det här, något annat. Det har gett så mycket att få jobba åt Svenska Hockeyförbundet. Och det har varit så otroligt roligt. Men det är klart att det har varit tufft också. Men tycker man det är tufft får man börja på Konsum när de stänger. Men de har ju också öppet till 10 nu längre. När jag var liten när de öppet till 6. Så det är inget lättare utan... Det är en ren njutning och man räknar inga timmar. Hockey är på kvällar och nätter och flytta grejer och bära trunkar. Och visst har det varit tungt ibland. Och jag brukar säga så här, fan mitt nästa liv då ska jag börja med simlandslaget. 2 par badbrallor man bara snurrar runt på fingrarna. Simglasögon. Men nu valde jag hockey och det är helt, jag har aldrig räknat. Men när man är ute så där första veckorna, då är det en vecka. Kanske ledig en dag, sen ska grejen upp till Norrland. En ledig en dag, sen ska grejen ner till Tjeckien, hem. Ungern, vi har varit i Österrike, vi har varit i Danmark och sen åker man på VM. Sen brukar man alltid säga, ja, nu är vi i Prag eller Moskva eller vad fan det må vara, Lausanne som man skulle ha varit i. Då får man göra ordning med alla grejer. Truppen är klar, in ut med spelare över. Då gör man liksom i ordning, kittar rummet med flaggor, hänger upp namnskyltar. Man gör ordning i ledarrummet. Mm. Då kommer liksom belöningen. Nu jävla ska vi tävla om de här medaljerna. Och då är man på plats. Mm. Och det har alltid varit en riktigt grym, skön känsla. Liksom. Att man är där. Och då blir det ju så. För vi har ju borta match igen. Åker man SHL, då åker Djurgården upp till Skellefteå. Skellefteå har gjort ordning allt. De kommer med trunken. Sen har, de håller ju varandra med. De har ju ett otroligt härligt system och bra system där de tar hand om varandra. Så man tar med sig klubbor i stort sett och sina egna grejer och matchtröjor. Sen de håller ju det. Medan vi åker till Tjeckien, man får ända skarvsladd för att ha med det. Du får låna puckar och handdukar i stort sett. Du får ju släpa musikmaskiner och allt som man ska ha med sig till sjukgymnaster och allting sånt där.
Alltså du måste ha upplevt allt från liksom, vad ska man säga, den finaste hockeyglamouren i Kanada till liksom öststatsbunkrar i princip.
Ja, jag brukar säga att de här killarna som kommer nu, det kan jag säga att bästa resan är det till Kronor kommer åka nu när man åker Eurohockey Tour. Man får otroligt fina omklädningsrum i Ryssland och verkligt fin service, bra hotell. Det är top notch. Det är jättefina utrymmen som vi kommer till den här där VM-hallen och Dynamo Moskva håller till nu. Och det är hur bra som helst, men när jag åkte då låg man ju underställd. Det var minusgrader på rummet. Det fanns knappt mat vissa dagar. Alla gick ner i vikt. Det var kallt och eländigt. Det var kallt i omklädningsrummen. Man fick inte tvätta. Det var dåliga strapatser att åka. Det var liksom, det funkade, men det var inte som det var hemma. Så de killarna som åkte på det, de här, om de skulle åka, de skulle liksom, vad fan är det frågan? Jag menar, fan, när jag började var utebana i Huddinge. Vi åkte till Borlänge med Lillkänta. Det var 16 grader kallt. En femma satt i bussen, två satt i båsen med filta och drack varm saft och lira. Då gick man in i buss, i en varm buss och lira, så det känns som man hållit på ett tag.
Ja, herre jävlar. Som materialare, hur delaktig känner man sig i lagets prestation? Om du förstår vad jag menar. Alltså, när det blir ett VM-guld eller ett OS-guld, hur stor del av det känner man liksom som materialare?
Jag tycker så här, jag känner ju att svenska spelare, jag brukar säga så här, Sverige, vi är duktiga på det här med lagsport. Och det tror jag för att vi är liksom uppfostrade, vi är duktiga på det här med grupp, vi är duktiga handboll och band och fotboll, lagidrotter överlag. Mm. Det finns inga rivaliteter, utan de har alltid fått mig att känna sig som en gäng, och det tror jag att alla ledare känner, att spelarna involverar oss och vi är där för att göra ett bra jobb med dem så de kan koncentrera sig. Vi tar grejerna från A till B, och är vi i Helsingfors och flyger till Prag, då ska grejerna hänga i Prag och de ska koncentreras på lira hockey. Och gör vi det bra och vi vinner medaljer, då är det klart att vi känner oss delaktiga. Då känner vi att fan, vi har också varit med och gjort så att de kan spela sin bästa hockey. Det är bra slipat, det är bra masserat, det är bra genomgångar för tränarna, bra coachning. Det är liksom bra hela vägen. Läkarna behandlar skador, busschaufförerna har kört bussen bra som fan så jag kommit till. Så vi är många liksom som har bidragit. Och det tror jag att där känner man den här gemenskapen. I Sverige gör man det, men jag tror kanske att en del andra länder kanske man gör. Man blir inte lika involverad. Vi har alltid varit bra involverade och killarna tar hand om oss på bästa sätt.
Det är fint.
Ja, så det tycker jag. Jag har verkligen gjort det. Så vi vann OS-guld med de här äldre gardet och lite när de fick vinna Sudden och Zäta och Alfredsson. Alltså det är Puddy, nu ska du med. Det här ska bli en oförglömlig kväll och vi ska bara käka middagen. Det här gänget kommer aldrig vara samlat igen. Det här ska vara en unik kväll och innan vi sticker på stan och vi festar med alla andra. Och det var en sån här middag som det var två. Jag kommer aldrig glömma det här. Och de här Henke Lundqvist och Zäta och hela det laget liksom. Det är vi som har gjort det här killen. Och de inkluderade massörer och oss ledare också för att vara med på den här middagen. Liksom. Det hade kunnat vara kanske ens bara en spelarmiddag, men så inkluderad. Jag har i alla fall alltid känt med det, men jag kanske har varit lurad, jag vet inte.
Det låter ju inte så, men det var Turin-OS du menar där då, antar jag.
Ja, 2006 i Turin. Och så har det varit alla medaljer och alla år så har det alltid varit så. Fan, de tar med en ut och bjuder på en käk och bjuder på en bärs. Jag har alltid känt mig inkluderad som en gänget, alltid. Jag har aldrig känt mig utanför så på något sätt.
Vilka har varit de största glädjestunderna för dig under alla decennier i landslaget?
Ja, alltså, jag har ju spelat Canada Cup-finaler, jag spelar inte hur många VM-finaler, men de här VM-gulden, det är svårt att ranka dem, men när vi vann 87, jag hade ju aldrig varit med om det. Första gången där var ju helt otroligt. Det var ju grymt kul alltså. Men alla VM och det här när vi ligger under i Finland och vi vänder. Och... Men det året, de här åren när vi vinner dubbelt alltså, när vi vinner 17-18. Men framförallt det året när vi vinner dubbelt och 2006. Vi vinner OS-guld i Turin och så vinner vi sen igen då i Riga i VM. Och vi får in lite Detroitare där som förstärker upp och vi går hela vägen. De här dubbla grejerna är ju fantastiskt roligt. Alltså, det är det ju. Men sen kan det ju vara enstaka matcher fast vi inte har vunnit som vi har. Ja, vi har haft oflyt tycker jag och åkt ur och sådana grejer. Man känner att vi har bra grupper och gjort det bra. Så att, i besvikelse så också när vi tycker att fan, vi har haft potential att gå hela vägen. Men ibland gör man inte det. Men ska jag ta ut någonting så är det här OS då, Turin och så VM-guldet där. Och så likadant VM-gulderna 17-18 i Köln där och i Danmark är ju fantastiskt roligt. Stockholm givetvis 13. Du ser jag själv. Har ju 20 minuter till.
Det finns lite mer. Du, jag har förstått att det har varit en del practical jokes och sådär genom åren. Vilka har varit de absolut värsta?
Nej, de värsta är det. Det har ju varit alltså, sådana här som jag sa. Mycket tjocheck och de har... Hovan, läkaren till exempel, tömde de hans rum. Vi var på ledarmiddag nere i Bern VM90. När han kom tillbaka och burade ut alla hans möbler så skrev de en lapp av välkommen hem och slog ut badlakan på golvet. Och han fick gå lägga sig på det och skruva ur alla glödlampor. Och jag har kommit hem och rivit ur sängen har de gjort och så här. Gömt nycklarna till hyrbilen och såna här grejer. Och ja, de har tokat som jag sa, raklödder i strumporna och tigerbalsam i kalsongerna och... Jag tyckte Kanada Cup där ett år att fan, så att spindeln var med mig då så här, fan, tycker jag går upp. Ja, fy fan, det är så gott käk och bacon och ägg på morgonen. Och så var det, hette det Kanada Cup och Labatt Blue sponsor. Det stod ju liksom par öl på varje rum var man än flög.
Mm.
Och vi drack de där ölen. Det här var ju då på 80-talet. Det fanns inte så många kanaler i Sverige. Och vi satt där och kollade på hockey och boxning och tog någon öl på kvällen och så här. Så kände jag, fy fan vad byxorna sitter åt. Och där jävla livrämmen, det satt åt som fan. Och vi började äta sallad, vi började jogga till rinken och sådana grejer. Och det tillhör inte vanligheterna. Och masken och de som sa, fy fan pudding, för tycker du det ser så fan. Jag börjar se lite halvsvullen. Ja, jag vet så här, men fan, vi har börjat med sallad och jogga. Och det jävla bältet, det vart ju bara mindre och mindre, vet du. Och sen en dag när jag ska, då står jag så här i linje med omklädningsrum och byter om. Jag får knappt på med bältet. Vet du, då ligger killarna på golvet och bara skrattar. Då har de knäppt bort den där hällan. Så de klippte på millimeter så här varje dag. Så bältet vart ju mindre och mindre. Så att, och sådana där grejer har de hållit på med, va. Ja, mycket grejer har det varit.
Om man ser till just utrustning och sådär, är det några som varit mer exceptionella än andra med hur de, ja, med hur de hanterar sina grejer?
Jag vill säga så här, rent generellt för att göra det kort, så målvakter är noga med sina grejer, noga med skridskor och de sätter tillbaka remmar och fixar och grejer. Och Henke Lundqvist satt ju nu i Helenius hörna här och han sa just det, att han var noga och sådär. Han är extremt noga, vilket jag tycker som materialare, vi gillar ju sådana grejer. Jag menar, Pekka Lindmark, han la ju grejerna en hög och sa, du får inte röra dem här, du blir så jävla hårda. De ska vara lite mjuk och fuktig, så här. Han tyckte det var bra då. Och hans benskydd var ju sån här, real horse hide stod ju på dem. De torkar ju aldrig. Vägde 10 kilo styck liksom. Men idag är ju killarna, ska jag säga, de är ganska så noga. I modern hockey så kan man säga att Dick Axelsson efter honom, han är inte speciellt noga. Den här knoppen, det hängtejpen hänger och fladdrar. Armbågsskydden är som att spela Huddinges BJ eller någonting och sånt där. Remmarna är slut och han klär på sig och lirar. Men rent generellt så är de flesta... Man har lite turskydd och man vill gärna laga grejer och så man vill inte byta ut och sådär. Men skridskor och klubbor, handskar och hjälmar så vill de ska. De kan tycka att benskydd, armbågsskydd och kroppsskydd och så vill de gärna ha. Något som de har haft länge och sitter bra så där. Det funkar bra tycker jag.
Men just, du var inne på Henrik Lundqvist där. Vi har tidigare pratat om Peter Forsberg och Salming och ja, det finns ju många stjärnor som helst. Har man kunnat liksom haft en interaktion med de timmarna före match eller är de så exceptionella i sin matchladdning så att man snackar med dem dagen före men sen låter man dem vara?
Ja, Henke är ju så här så att han kommer ju med oss, är med oss. Han kan vara i hallen 10 timmar. Han kan vara kvar. Och vi tränar 11 till 12:30. Då är killen där från 2:30. Sen är vi kvar till 4:30.
Mm.
Då ska han flytta på någonting. Han känner att han vill ha koll på grejerna. Slipningen var så där. Då slipar jag igen och så... Ja, nu är det bra, då provar han själv sina skridskor och nu känner han när han går därifrån, för då vill han att han gör inte det dagen efter, matchdag. Så jag skulle kolla det här, utan då lindar han om, han gör ordning, tre klubbor, han kollat. spännen och allting. På mat kan du byta det här. Vi har fått ett skott där på masken. Det ska vara tipptopp. Han har någon duk, han torkar av benskydden. Men han är superproffs. Alltså han är noga. Och det tycker jag bara är kul. Vad ska jag ligga på hotellrummet för? Jag kan gärna vara kvar med honom och sy någon grej eller se till att han är... Det är ju mitt jobb liksom. Så att man kan ju tycka att det är extremt, men hellre att det är det hållet än att de bara kastar grejerna på golvet.
Det känns som att en sån sak som alkoholkulturen har förändrats en del under åren. Upplever du, alltså, söps det mer förr inom hockeyn?
Söps? Jag tror att det var så här, om man går tillbaka då till Nordamerika där de liksom käkade pizza omklädningsrummet och tog ett par öl efter för att koppla av.
Ja.
Då tog man kanske två öl och pizza slice och så hoppade man på flygplan och flög vidare och gick iväg. Så det matcher. De spelar ju hela tiden för att man snabbt skulle få... Jag tror att idag är det inte så. För att eftersom jag inte är i något klubblag, jag har ingen aning om hur det är när Växjö åker till Skellefteå, Skellefteå åker till Karlstad eller någonting sånt. Men i Tre Kronor kan jag säga att är det definitivt är det så när vi är iväg, de här unga killarna.
Mm.
Men om vi ledare går ut och äter och tar ett glas vin och sitter och käkar, jag menar, då kanske killarna går ut. Då går de också ut och äter och gör som gemene man, tar en öl och sen går de hem. Men det här nattsuddet upplever jag, som jag sa, så går jag och lägger mig nu för tiden. Men det är ju helt annorlunda. Man är mycket, mycket proffsigare och med de grejerna. Och det var man förut också, men alla gjorde det, tror jag. Alla lag, man kunde sätta upp en kväll och spela lite kort, kanske tog 2-3 öl. Det var liksom ingen fara, men det gjorde man inte då heller dagen före match.
Nej, okay.
Men idag känns det som aldrig gör det. Liksom. Det är väldigt, väldigt... Det är kanske en eller två öl, sen är det liksom aldrig mer. Och det är kanske på ett helt VM, då är det kanske en kväll som man gör det för att det är matchledigt 2 dagar eller någonting sånt.
Pudding, hur känns du att vara klar nu med det här?
Så, jag tog ju beslutet själv efter Pyeongchang 2018 och på något sätt så ville jag göra det själv. För annars hade jag varit rädd att jag hade stått där som 70-åring och på med det här och de hade sagt till mig: hör din gamla gubbe, nu får du gå hem. Och det känns alltid bättre att ta sina egna beslut vad man än ska göra. Så att nu har ju de varit så hyggliga mot mig och sett till att jag har varit med i den här gemenskapen ändå. Jag har varit med på lite teamservice och jag får åka in och äta en lunch med min efterträdare Spindeln som jag fick hänga med nu. Och jag ville vara kvar i den här atmosfären och det har jag fått gjort, men jag tänker ju tillbaka som liksom, vem fan har haft roligare än mig, brukar jag säga i intervjuer. Ingen, kan jag säga. Jag skulle inte vilja byta ut en enda dag. Så att det är klart att det är lite vemodigt, men samtidigt så känner jag att jag liksom, det känns ganska bra tycker jag då. Det är på något sätt, det är säkert så med spelare också. Det är lätt att hålla på och köra för länge som ledare och det. Och det är goda vänner som har jobbat i yrkeslivet som säger att det är inget kul att få sparken. Och det kände jag att det ville jag inte, så jag ville ta det här beslutet själv. Och ändra sig bit så får man ju inte vara kvar på något sätt. Och jag har ju ändå fått vara kvar lite grann, så det tycker jag, det känns jättetrevligt.
Stort grattis till en otrolig karriär och tack för att du var med i podcasten.
Mm. Tack själva, lycka till.
Det var allt för den här sommarreprisen av Släpp sargen. Vi är väldigt glada för och uppskattar rejält att du lyssnar. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Man ska givetvis även prenumerera på podden samt vår YouTube-kanal. Släpp sargen är inom kort tillbaka med ordinarie avsnitt. Tills dess önskar vi en underbar sommar, så hörs vi igen nästa torsdag. Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.